Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Google kan ju en viss del jämföras med till exempel, om man ska jämföra med havet, för det är ju en annan infrastruktur som är spännande. Alltså det är som en slags East India Company som liksom kontrollerar informationsflödet då, mellan olika länder egentligen och vilken information som kommer fram och sådär. Då har vi haft en period som har varit väldigt liksom, vilda västern. Och man har tillåtit kriminaliteten att flöda och man har darknet och man har olika... Ja, tillåtit liksom mer eller mindre cyberkrigföring mellan olika länder. Jag tror att vi må gå mot en ökad reglering på det viset.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
När Sverige via den tekniska högskolan Chalmers kopplades på internet år 1984 var det ingen som brydde sig förutom några få dataforskare. När internet började spridas utlovades vi ett helt nytt samarbetsinriktat, interaktivt och fritt nätsamhälle där kunskap och idéer skulle flöda fritt. Men när internet blev allmänt spritt kom den kommersiella delen av internet att dominera tjänster och funktioner. Några få amerikanska bolag kom att äga nätet. Men ursprunget till internets föregångare, ARPANET, var militärt. Den amerikanska militären såg ett behov att kunna upprätthålla kommunikationen vid ett kärnvapenkrig. Peter Bennesved är doktor i idéhistoria och han har intresserat sig för teknikutveckling. Och han arbetar för närvarande på en studie om IT-kommissionen. Välkommen!
Tack!
Och jag skulle säga, kanske ännu viktigare, du är en av männen bakom Militärhistoriepodden, vår systerpodd.
Precis.
Men ni har inte hunnit med att snacka ARPANET än.
Nej, det har vi inte hunnit göra. Men det ligger väl lite grann i pipelinen, tror jag. Vi har ingenting vi har planerat, men det kommer, alltså det är absolut ett sånt... ämne som vi ska diskutera. Däremot gjorde vi ett avsnitt om kärnvapen, vet jag, för kanske något halvår sedan eller någonting sånt. Och då kommer man ju lite grann in på det där. För det har ju med det att göra egentligen.
Ja. Det där internet. Kanske ändå ska börja med att säga att det här, vi kommer prata om internets historia idag.
Just det.
Faktiskt. Och det här är ju lite svårt ämne för mig att närma mig, för att av den enkla anledningen att jag kanske var med precis när det mesta hände i Sverige. För jag jobbade under 5 år mellan år 2000 och 2005 på en tidning som heter Internet World, som faktiskt var Sveriges näst största tidskrift under den här perioden. Det var bara i vår bostad som var större faktiskt. Så att jag har träffat en hel del av de här människorna faktiskt som byggde internet. Men det här ska inte bli en historia om mina små anekdotiska upplevelser av Stockholm i början på 2000-talet.
Men det har ju lite med saken att göra också på sätt och vis. För att det här är en svårighet med att prata om internethistoria är ju just det att det är en ganska färsk historia. Och vi befinner oss fortfarande uppe mitt i det här skedet som gör att det är ganska svårt att sortera ut vad som är de stora förändringsprocesserna egentligen. Eller vad är det som de stora vändningarna? Och som är liksom mest intressant. Och på det viset så liknar ju den här historien också äldre som så här, rälsens intåg i geografin och telegrafen, telefonen och så. Är man mitt uppe i det så är det lite svårt att se vad det är som kommer vara riktigt avgörande på lång sikt.
Men hur långt tillbaka i tiden måste en händelse vara för att man ska kunna se på den som en historiker egentligen?
Ja, jag vet inte. Det går inte att se någon formel där. Mm. Men man kan säga att det blir ju allt mer så, desto närmare du är och desto fler av de aktörerna som varit avgörande i ett tidigt skede, desto fler av dem som lever och verkar. Och desto mer finns det ju en benägenhet att vara lite så här hagiografisk. Det betyder att man är liksom lite romantiserande just de här enskilda aktörerna. Mm. Desto längre bort man kommer, desto så här högre abstraktionsnivå kommer man också i historieskrivningen. Det vill säga man kan se liksom de större strukturerna bakom. Men är det någon exakt formel går väl kanske inte att säga. Sådär.
Jag tänkte innan vi liksom dyker ner själva upprinnelsen så allt i internets, vad idén kommer från, så skulle man ändå vilja säga att det är ju allra högst grad en kollektiv skapelse. Det blir väldigt tydligt när man läser på att det, idéerna uppstår på flera olika ställen, till och med olika länder samtidigt. Det är väldigt många människor som är inblandade i de viktiga händelserna. Och i så här efteråt så är det också ifrågasatt vem som var viktigast och vem som gjorde vad. Liksom. För många av de här lever fortfarande, precis som du säger.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Du som har jobbat mycket med teknikhistoria och så, ser du alltså internets utbyggnad som något kvalitativt annorlunda än till exempel den järnväg den byggdes ut, eller telegrafen eller telefonen? Alltså. Eller är det i princip samma historia fast liksom i ett senare skede?
Jag kan nog inte komma fram till något svar än, men jag skulle nog, om man ska liksom sätta fingret i ruffen så ska jag nog säga att ja. Det är nog någonting större. Det är nog en av de största informationsrevolutionerna som har skett. Absolut. Möjligtvis så skulle man kunna säga att telegrafen är liksom konkurrerar på något vis. För där har vi också den här förmågan att helt plötsligt från London till New York skicka ett kort, en tweet ungefär på väldigt kort tid.
Men vad man kanske ofta glömmer bort idag, det skulle jag vilja säga, det är ju internets militära ursprung. Och jag tycker också att ibland när man beskriver Silicon Valley är ju mycket där den digitala revolutionen har hänt, och man får ju oftast bilden av att det handlar bara om att de har liksom ett liberalt näringsliv och sånt. Vad man glömmer bort är att Silicon Valley överhuvudtaget uppstår, det beror ju på att den amerikanska militären beställer massa saker där. Man glömmer oftast bort vilken stor roll den amerikanska militären som beställer har haft för teknikutveckling. Det är aldrig någonting man lyfter fram idag, eller hur? Utan det är mer som du säger, den här hagiografin där man lyfter fram Steve Jobs och allt vad de heter.
Aldrig vet jag inte om jag skulle hålla med. Men absolut så finns det ju en tendens att titta på den kommersiella bitarna och de revolutionärer som, eller de som man anser vara revolutionärer i någon slags PC-marknads sfär. Va? Men det är absolut är det ju så att internet har ju en militär bakgrund. Sen är det ju liksom, som jag sa innan också, att det är klart, Vannevar Bush var ju själv militär. Va? Men idéer om internet som någon slags vision om hur människan ska kommunicera är ju också någonting som är bortom militären. Men absolut så är det ju så att det finns ett direkt praktiskt behov från den amerikanska militären att så att säga, lösa ett problem med att informationssystem kan vara väldigt känsliga i det att de bygger på centrala noder som om de slås ut så förstörs också informationsflödet. Så det är därifrån man då från Department of Defense bestämmer sig för att man ska säga, beställa någon slags system som kan ta andra vägar ifall en central nod slås ut. Sen är det också så att man på ett annat håll har man byggt ut det här SAGE-systemet som en slags luftbevakningssystem där man kopplar ihop ett antal datorer tillsammans med radarstationer och så för att kunna i realtid se då ifall det kommer en inflygande missil eller är det sovjetiskt flygplan till exempel. Så det byggde också på. Så å ena sidan det här då att atombomberna eventuellt skulle kunna slå ner och förstöra centrala nåder. Å andra sidan det att man skulle ha luftbevakning. Så egentligen de två sakerna som möts i internet där man använder teknik därifrån för att så bygga ut det första ARPANET.
Jag tycker man ska också komma ihåg att det här är verkligen ett barn av kalla kriget. För att jag skulle säga att vad jag har förstått, ARPA, den här forskningsorganisationen som är en del av militären i USA, det skapas ju efter Sputnik. Alltså när Sovjetunionen lyckas skicka upp den här satelliten 1957. Jag tror att ända sedan efter det så har jag en känsla av att västvärlden hela tiden överskattar Sovjetunionens styrka. Jag vet inte, det kanske inte är dagens ämne, men... Men det är i alla fall
absolut. Det ligger någonting i det att man blir väldigt rädd därefter. Och fram till Kubakrisen ungefär så överskattar man hur många missiler som man såna här interkontinentala ballistiska missiler som Sovjetunionen faktiskt har tillgång till. Så det stämmer. Men som sagt det här SAGE-systemet till exempel det föregår ju även
Sputnik. När kommer det? Så
att det är början av 50-talet, jag minns inte exakt, men man utvecklar ju också själv det här titanmissilerna. Och det, i samband med det så inser man att man också själv kommer behöva. Det är någon militäringenjör där som sitter och räknar ut att 10% av de sovjetiska anfallen kommer ändå liksom bryta igenom. Så att det är många parallella processer och så absolut så överskattar man nog Sovjetunionens förmåga. För övrigt så utvecklade Sovjetunionen också ett eget internet. Så det kommer betydligt senare, men under 70-80-talet så bygger de ut någonting och det var egentligen helt okänt för västvärlden under den tiden.
Men det blev aldrig något publikt?
Nej, det slog väl inte igenom. Jag tror att de byggde på ett annat system också. De hade lite annan här överföringsteknik. Men det var försökte i princip lösa samma problem som USA försökte lösa.
Dwight Eisenhower, presidenten, han pratade ju om det militärindustriella komplexet. Han varnade för det 1961 i sitt avskedstal till den amerikanska medborgarna. Och det här är ju ett ganska skarpt tal. Där han är djupt oroad för hur den här kombinationen av militärindustri och militären, hur de kan liksom... Ja, någonstans kanske ta över samhället, i alla fall styra det i en riktning som passar dem. Och i det, jag tycker man ska ha det som en ram när man tittar på det här ARPANET-projektet. För att jag är lite förvånad ändå. Det här är ett militärt projekt, men som drivs av universiteten i USA.
Ja, men det är ju så att de beställer ju, alltså Department of Defense beställer ju vissa tjänster eller vissa lösningar så att säga, och då är det de stora universiteten och några arbetsgrupper där som utför jobbet. Så att det är liksom både en akademisk liksom verksamhet med någon slags militär idé i bakgrunden. Så absolut, det finns en slags spänning där mellan big science, man brukar kalla det här big science som en slags övergripande rubrik på den här typen av samarbete och stora liksom forskningsprojekt som även i vissa fall då övergår till liksom rent militära användningar. Men det är ju en oerhörd ironi på något vis. Att den här kritiken som kommer fram sen under 60-talet mot det militärindustriella komplexet som du nämner är ju också det som sen efter murens fall och efter liksom kalla krigets slut är också det som leder till den här mest den största liksom omformningen av världsekonomin.
Man brukar ju datera det första meddelandet som skickas över internet. Det är ju liksom inte ett mejl i dagens mening, utan det är väl mer bara någon slags kommando som dessutom misslyckas. Man får bara igenom ett par bokstäver, men det är i alla fall den 29 oktober 1969. Och det här tycker jag är väldigt fascinerande, som har ägnat en viktig del av mitt yrkesliv med att jobba och bevaka internet. För att ja, alltså jag är ju 2 år vid den här tidpunkten. Och, men för den vanliga allmänheten kommer ju internet långt fram efter det här att vara... Ja, jag skulle säga att det är ingen som vet vad det är. Det är ingen som har någon aning om det här förutom folk som håller på med datavetenskap egentligen. Eller har du någon annan bild av det här?
Nej, men det stämmer nog. Det är klart att det här var ju internet till en början, eller det som sen kommer att bli internet var ju huvudsakligen en akademisk angelägenhet. Utöver det här med det militära perspektivet, och militären som beställde det, men sen så bygger man ju upp ett slags akademiskt nätverk. Och det är ju det som är liksom grunden, det är ju de som håller på med det. Och delvis handlar det om att man vill koppla ihop alla de här superdatorerna. Man köper ju enorma såna här beställare av IBM, enorma datorer som tar upp liksom en helt våningsplan. Och så vill man liksom utnyttja de här resurserna som finns i USA till exempel, och så se till så att alla forskare som håller på med de här liknande arbeten runt om i landet ska kunna liksom samarbeta och kommunicera.
Men det blir väl aldrig riktigt så, för att den bilden jag har när jag har läst om det här, det är ju snarare så att folk vill inte gärna dela med sig av sina superdatorer, utan det blir snarare redan tidigt, redan 71 kom ju e-post i vår mening egentligen. Utan det blir mer än ett smidigt och snabbt sätt att kommunicera mellan universiteten och mellan forskare.
Men hur som helst är det ju den akademiska sfären i alla fall som är grunden, och det är de som känner till det. Och det är också så som till exempel internet kommer till Sverige. Det är ju SUNET, det svenska akademiska universitetsnätverket kan man säga, som är liksom början på internet i Sverige. Och det är ju detsamma i alla andra länder också. Och det här var ju en av de bärande idéerna. ARPANET, den verksamheten som fanns där och som sen blev NSF-NET, alltså National Science Foundation NET, deras network. För det var National Science Foundation som till slut också finansierade. De hade ju ett strikt förbud mot all kommersiell verksamhet också. Det var inte det som var syftet med internet överhuvudtaget. Utan syftet var liksom rent forskningsmässigt att kommunicera och dela med sig av information av olika slag.
Men det här är i alla fall 1984, och då är det faktiskt Chalmers som kopplar in sig på det här. Och jag får också känslan när man läser den här historien att det handlar en del om ja, en intresserad forskare och som har lite internationella kontakter. Och man får nästan en känsla av att det liksom är slumpartat att det är just Chalmers som kopplar upp så här.
Ja, men slump är ju ett intressant ordval. Jag tror också mycket det handlar om det, att det är vissa individer inom liksom ingenjörsfältet i Sverige, både i Chalmers och på KTH, som finner det här intressant. Och som framförallt är det ju den här en tid då vi vänder oss mycket mot USA rent akademiskt och kollar på vad sysslar de med. Det är ju de som är den mest framstående forskningsnationen vid det här laget. Så då vänder man sig ditåt och ser vad gör de. Och så försöker man härma det eller ta med sig information därifrån hem och liksom testar i Sverige. Man åker på konferenser och liknande och lyssnar på de här personerna och så tar man med sig det där hem.
När Chalmers kopplar på sig på internet här, det är ju allra högsta grad en icke-händelse. Det är ju liksom inga fanfarer, man klipper inga band, kungen är inte med. Utan det är en ensam forskare på Chalmers som via kontakter gör det här. Och det här, jag skulle nog vilja säga att första gången där jag tror potentialen med internet faktiskt börjar komma på riktigt, det skulle jag säga är en Tim Berners-Lee. Som är någon slags, han är väl någon slags dataforskare som jobbar på CERN, det här partikelforskningsinstitutet i Schweiz. Han är där inne, jobbar där som någon slags konsult för att hjälpa dem att bygga nätverk och så, jag har förstått saker rätt. Och han tar ju fram det här, det är han som uppfinner begreppet World Wide Web. Vad han gör är ju alltså att han någonstans uppfinner länken. Och också det här systemet med webbadresser. Så att man kan lägga upp sidor och man även kan koppla ihop dem. Han övertalar CERN att man ska släppa det här under de här nya typerna av upphovsrättsregler som finns där man släpper det fritt. Och han får CERN att gå med på det här, trots att han har ju tagit fram det under arbetstid på CERN. Och hade man inte släppt det här fritt så hade det ju knappast blivit den succé som det faktiskt blev. Det är 89 som det här släpps, och det här får ett väldigt stort genomslag. Och det är fortfarande i allra högsta grad en kollektivistisk projekt där, för att ganska snart så blir CERN tar ju fram någon så här halvusel webbläsare som kanske inte är så bra, men en ung student som jobbar i USA, jag kommer inte ihåg vilket universitet, som heter Mark Andresen, han utvecklar webbläsaren Mosaik. Den har du säkert hört talas om.
Absolut.
Ja.
Jag har inte själv använt den. Jag är född för sent, tyvärr.
Och när jag gick journalisthögskola 1992, det är första gången jag är ute på internet, hoppar omkring vad som i princip ser ut som ett mappsystem på en dator. Det är en kompis där som visar mig det här. Och jag måste känna att det var ingen icke-händelse för mig. Jag kände att det här var stort, trots att det i princip var som att du hoppar runt i dina egna mappar på din egen dator. Mosaik var det som gjorde skillnad och som drev utvecklingen framåt där. Det var att han la in möjligheten att visa bilder. Och det här gillade inte Tim Berners-Lee, för han tyckte att det här ska vara text, det här är bara en massa lullull som vi inte ska ha. Medan den här amerikanska unga studenten, han hade redan tidigt ett väldigt kommersiellt tänkande. Så här ser vi första brytningen faktiskt mellan det rent ideella och det rent kommersiella.
Absolut, man kan ju komma ihåg att Tim Berners-Lee hade det han ville åstadkomma på CERN var ju bara att göra en interaktiv telefonlista, egentligen, telefonbok. Så här. Han tyckte det var väldigt klumpigt, och de är så otroligt många olika forskare som flyttar in till CERN och som tar med sig, alla tog med sig sina egna datorer. Och så fanns han ville liksom försöka koppla ihop de här och göra det lite smidigare. Och han blev ju också motarbetad och tyckte, på tal om icke-händelser, han blev ju motarbetad av cheferna och tyckte att det är ju helt meningslöst att vi ska hålla på med det. Men lyckades ändå driva igenom det här. Och Mark Andresen, det är ju också, han går ju vidare sen och arbetar med Netscape. Men det är som, men då är vi inne i ett verkligen
det var ytterligare en senare webbläsare.
Ja, nej, men precis. Det är ju, och framförallt är det ju ytterligare ett steg i den här kommersialiseringen som sker under den här tiden. Efter, när Netscape lanseras, det är ju en av de största sådana här aktie-IPOs som de kallas i USA. När man lanserar eller öppnar upp för en aktie på aktiemarknaden. Och det är på något vis starten för också den här IT-boomen som kickar igång. Och det här sker ju 93, om jag inte minns fel.
Mm, det är väldigt
Netscape
tidigt.
Navigator, ja, som blir liksom den främsta. Det är också startat på något som kallas för Browser Wars. Där man börjar konkurrera om vem som ska dominera liksom, ja, vilket system man ska använda för att ta sig runt på internet. Och jag kan också säga att Tim Berners-Lee, det är väl han som utvecklar HTML, Hypertext Markup Language. Det är det som på något vis är det språket som datorerna använder för att du ska kunna läsa någonting på internet överhuvudtaget. Så det är väl det som är hans stora innovation. Han blev för övrigt adlad också. Jag vet inte exakt när, men det säger också någonting om det här hjältehistorien. Men det är ju intressant, där, om vi återknyter till det du frågar innan, liksom, när börjar historien? Alltså, hypertext som han utnyttjade var ju någonting som har utvecklats redan under 60-talet. Och ARPANET fanns ju redan, alltså, själva grunden, här idén om att datorer ska kunna kommunicera. TCP-IP-protokollet har också sedan 80-talet accepterats som det mest framgångsrika, eller det vi ska använda. Så här, grundplåtarna finns här. Det som Tim Berners-Lee erbjuder är ju bara så att säga, hur man lätt ska kunna läsa av de här och också kunna ge namn åt saker så man slipper de här siffrorna. Förut så var ju alla hemsidor så här, då hade du bara en sifferrad, så deras IP-nummer som adress.
Faktum är att du fortfarande faktiskt kan skriva in en sifferrad och komma fram dit du vill. Alltså. Men det är kanske ingen som gör det, men det är fullt möjligt att göra det fortfarande.
Ja, precis. Alltså det är många olika lager som byggs på här. Va? Så under 90-talet så kommer vi till en punkt då det också börjar bli möjligt för vanliga människor som inte är så tekniskt skolade att faktiskt ta del av det som finns på internet, och det är ju Mosaik är ju viktig.
Vilka tog ansvar för att bygga internet i Sverige?
Ja, men det är väl egentligen Sunet som är liksom grunden. Det är de som man organiserar det här universitetsnätverket, och det blir det som är så att säga ryggraden i internet-Sverige under tidigt 90-tal. Och det är KTH också. Det är där man också får en första rotnamnsserver, som det kallas. Och delar ut sådana här DNS. Alltså att man byter ut de här siffrorna till riktiga namn. Sådana här, ja, som ni själva, som de flesta känner till, att det blir ju, en hemsida har ju ett namnpunkt någonting.
Och vid den här tiden så var det ju, om man vill ha en webbadress, det var ju i princip en man som hanterade det där.
Ja.
Och man var tvungen att ha ett bolag för att...
Jo, alltså det är rätt lustigt. För att tala om icke-händelse också. Han hette Björn Eriksson, han fanns på KTH. Han är också den första svensken att motta ett e-mail, vad jag känner till i alla fall. Eller som man vill framställa i historieskrivningen. Som, ja, det finns en fantastisk bild i en liten bok när han sitter där i en soffa med en dator framför sig och ser armen skärrad ut. Och det här har beskrivits som en heroisk insats. Jag vet inte. Jag vill inte frånta honom hans liksom status i storskrivningen. Det som Björn Eriksson faktiskt gör, som är väldigt beundransvärt, är att han håller i princip koll på alla namn på alla svenska hemsidor under en väldigt lång tid, och det gör han helt själv. Och det är alltså, det börjar med ett tiotal, ökar till hundratal, och sen till slut så blir det ju liksom tiotusentals per år. Och det tar lång tid, han liksom roffar för sig, eller vad man ska säga, att han tar det där fältet och tar det på sitt ansvar, och att det inte ska delas ut till höger och vänster hur som helst. Så han arbetar med det där väldigt lång tid. Så att han gör framförallt en stor insats där, men just när han mottog det där mejlet. Men det säger någonting ganska intressant om hur vi ser på det här i Sverige. Va? För att det här är ju inte teknik som på något vis är... Det här var ingen nyhet i en internationellt perspektiv. Det var inte en svensk uppfinning. Det var inte svenska ingenjörer nödvändigtvis som låg bakom de här tekniska lösningarna som ledde fram till internet. Men vi är ur ett svenskt perspektiv väldigt noggranna om att framhäva sådana där icke-händelser som Björn Eriksson fick ett mejl första gången. Och jag tycker att man kan lyfta blicken också lite grann så här och ställa sig, om Björn Eriksson inte hade gjort det så hade antagligen någon annan gjort det. För det som är lite unikt med Sverige och som också blir intressant i samband med Sunet, det är att vi alltid har varit väldigt mån om att anamma ny teknik och är väldigt duktiga på att göra det och väldigt anpassningsbara och ha liksom en blickar ut mot horisonten och ser vad som kan, det här kan vara någonting att försöka jobba för. Och så är det även med internet i Sverige i början. Alltså vi är väldigt snabba med att bygga upp det här internetnätverket mellan universitet som blir väldigt snabbt. Och ett tag där så står det lite grann om väg och tänker så att Sverige är en av de absolut främsta liksom internetnationerna i världen under början av 90-talet. Sen händer en massa saker i politiken, vad som gör att vi kanske tappar det försprånget. Åtminstone har en del velat hävda det. Jag är inte så säker på att vi verkligen tappar det där försprånget överhuvudtaget, eller om man ens kan tala om ett försprång. För det är så pass små tidsrymder. Liksom.
Jag som var med då, jag vet inte vad du gjorde vid den där tiden, 94. Sprang du omkring i
cockpit? Jag satt och spelade Super Nintendo, tror jag, mest.
Ja. Nej, men jag kommer så väl ihåg att jag åker ner till Frankrike och läser franska. Det här måste ha varit 99. Och läser franska några månader i Aix-en-Provence, och då bor jag hemma i en fransk familj, och där de har en tonårsson. Jag är ju ingen tonåring längre, men det bor en tonårsson där, och när jag berättar för honom att jag har internet hemma, jag kommer fortfarande ihåg, han bara internet. Han blir helt crazy, för att fransmännen hade ju byggt upp ett eget system som byggde på vanliga telefonnätet som Minitel, där man kunde göra massa saker. Det var någon slags proto-internet, vilket innebar att de faktiskt bromsades internet. Det här var oerhört populärt i Frankrike. Det var en liten terminal man hade man kopplat till telefonnätet. Så därför, för att i Sverige var det ju ingen som hade blivit så där imponerad av att jag hade internet. För det var ganska många som hade det vid den här tiden. Men den här unga franska killen, han tyckte det var fantastiskt att jag hade internet. 99 alltså.
Jag vet inte om Minitel kanske kan jämföras lite grann med typ text-tv som jag har i Sverige. Som också är,
ja, det är nog ganska nära. Men ja. Det var i och för sig, text-tv är också interaktivt, men man kunde ju använda det här för att beställa saker. Bland annat, som alltid i de här sammanhangen, så blev det väldigt populärt med sextjänster.
Ja, det är ju det. Alltså, om man säger under 90-talet sen, så det är ju pornografi och spel som blir en enorm marknad. faktiskt för internet i början. Men vi kan ju säga någonting också om PC-revolutionen här. Det är också intressant, för det är egentligen två saker som sammanfaller och som populariserar internet. Dels har vi den här mosaik som vi har diskuterat, att vi har möjligheten att faktiskt på ett hyfsat användarvänligt och intressant sätt ta oss an internet. Där det finns, man upp, liksom bygger upp det här Java-systemet till exempel, så du har rörliga saker som händer på webbsidan och så. Det blir på något vis mer angeläget för en bredare massa. Men sen är det också det här med PC:n, att PC:n blir så pass billig och så pass bra att de flesta människor har råd att köpa en. Och det är ju det är de här två sakerna egentligen som sammanfaller under början av 90-talet som gör det möjligt för att det här ska kommersialiseras på stor nivå.
En väldigt viktig sak här skulle jag vilja hävda, och det här var ju något som uppmärksammades internationellt, det var ju att man införde den här så kallade hem-PC-reformen. Att man kunde köpa via sin arbetsplats, så kunde man köpa en dator och det var helt avdragsgillt. Och det här gjorde ju att i princip alla människor oavsett klass skaffade sig en dator, eller nu tar jag väl i här, alla var inte, men en väldigt stor andel oavsett klass skaffade sig en dator. Och det här har i alla fall, jag vet ju att många utomlands tittade på det här vid tiden och tyckte det här, och jag misstänker att det var en del som kopierade det också i och med att det var en sån otrolig succé i Sverige. Jag tror att jag har haft en hem-PC, men minnet sviker mig lite där.
Nej, men det stämmer nog, det är svårt att värdera så hur ja, hur avgörande det var, men det tror jag absolut spelade jättestor roll. Det påminner mig lite grann om när man skulle försöka införa telefonen också i Sverige, att man fick liksom låna en telefon från Televerket. Man behövde inte köpa den, men man fick hyra hem den i princip. Och på det viset så fick man tillgång till den här revolutionerande tekniken, telefon. Så vi har varit en ganska typisk svensk idé, det här. Typisk svensk politik på något vis, att man försöker... Och det här är ju en del av en, vad ska man säga... En del av ett försök att, så att säga, tvinga folk ut på internet är också en del av en, jag vill säga, försöka skapa någon slags marknad eller någon slags tjänster. Så man vet inte riktigt vad man ska göra med internet till en början, men desto mer människor som använder det. Bland regeringen under den här tiden, det börjar med Carl Bildts regering under 94 här, att de vill tvinga ut myndigheterna på internet också, att se till så att liksom, de ska gå i bräscherna och se till så att och så här, digitalisera sin verksamhet och så. Men det är inte riktigt helt klart vad man ska göra med det. Men det här fylls snabbt upp av, som sagt, spel och pornografi bland annat. Mycket annat. Nyhet. Och Aftonbladet är faktiskt en av de första tidningarna som ges ut och som är väldigt framgångsrika på nätet.
Jag skulle tro att det redan är 94 eller något sånt där.
Ja, jag tror precis. 93 eller 94.
Ja, det är väldigt tidigt i alla fall.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det, ett annat tema jag skulle vilja diskutera är ju här, man, internet beskrivs ju hela tiden som det globala nätverket. Min egen erfarenhet av internet är ju snarare att det är klart att jag kan gå in och läsa New York Times och sådär, och kanske till och med gör det ibland, men i huvudsak så är ju internet nationellt, skulle jag säga, i alla fall i Sverige.
Ja, och jag menar, man skulle nästan kunna säga att i vissa hänseenden så är det ju mycket mer lokalt än så. Till och med var liksom stadsdelar. Alltså att, och det tycker jag, det är en intressant reflektion där, att det glömmer vi ofta bort. Och det här ser jag, är också någonting som jag ser i den forskningen som jag bedriver nu. Jag tittar just på säkerhetsfrågorna. Så varför är man så slapp med det här problemet med personlig integritet och med så här, hanteringen av data och övervakningsfrågan, så här, om hur stater och bolag övervakar medborgare och sådär. Varför är man så ointresserad av den där? Ja, det handlar mycket om det, tror jag. Det handlar mycket om det här lokala perspektivet, att man beter sig på ett sätt på nätet. Trots att själva tekniken i sig är oerhört global, så beter sig vanliga användare på ett sätt som på ett väldigt lokal prägel. Och många av de här tjänsterna som kommer i tidigt skede, även som tidiga sociala medier, så som Lunarstorm till exempel, det är ju liksom de snubbe som har en server hemma hos sig, va? Är liksom ganska nära. Det kan vara i din, det kan vara i huset bredvid eller liksom i din stad, va? Och i det perspektivet, när du delar då data på, skicka bilder eller skriver saker på Lunarstorm till exempel, för att ta ett exempel, så skickas ju den informationen inte så långt. Och det är inte så besvärande på något vis, och man har inte heller kanske någon lång historia, utan man kanske bara varit på Lunarstorm några månader eller max ett år eller någonting sånt där, för det har inte funnits så mycket längre. Idag är det en helt annan sak, va? Då, när alla använder Facebook och Google och sådana saker, och då kan vi ju garantera att den här dag, allt vi skriver där skickas ju över Atlanten till någon server där någon amerikansk säkerhetstjänst kan läsa av precis allting du gör. Det blir en helt annan fråga. Och sen har vi språket också som en viktig faktor, som också kan vara lite exkluderande. I början är det mycket svenskt, och det är fortfarande mycket svenskt. Det finns ju ett svenskt internet, bara rent en språklig barriär. Och även finns ju begränsningar där. Vi tror att vi pratar ju om att det liksom för samman människor. Internet är så himla egalitärt och demokratiskt. Men i själva verket så måste du vara ganska duktig på engelska till att börja med för att kunna ta dig an internet. Som i alla fall i den fria världen, så att säga, genom situationstecken. Om du är hänvisad till bara ryska eller bara kinesiska eller någonting sånt, så då har du ett internet som är av en helt annan karaktär, som inte alls är sådär särskilt frihetligt, eller, och där yttrandefriheten inte är så genomträngande som det kanske är i våran del av världen.
Det är väldigt intressant att du nämner Lunarstorm, för jag är till och med varit nere i Varberg där.
Okay.
Och hos Rickard Eriksson, då var det lite, när jag var där så var det lite mer än en snubbe och en server, även om det var så det började. De var nog 20, men vi snackar ju om kanske 20 personer nere i hamnen där i Varberg, i närheten av fästningen faktiskt. Men vid den här tiden, så, precis som du säger, det fanns ju sådana här communities nästan i varje större stad som hade skapats av någon databegåvad yngling oftast. Här skulle jag också se hur där faktiskt Sveriges utveckling kringskärs, att vi inte har samma riskkapital. Idag har vi ju liksom god tillgång till riskkapital i Sverige. Det kommer ju även amerikanska riskkapitalister och lyssnar på pitcher och så regelbundet. Folk är intresserade av att investera i svenska upstarts. Men vid den här tiden finns inte det. För att, alltså, Lunarstorm som under en period, jag tror de hade en sån här en penetration på 95% bland 14-åringar. Det var någon så här helt störd räckvidd i en ganska begränsad målgrupp. Lunarstorm försvann, men flera, ganska många år senare så kommer Facebook då, men som kan jacka in i hela det här Silicon Valley med riskkapital och hela kan jacka in i ett ekosystem som inte finns än i Sverige, som finns idag. Så att jag tycker ofta man lyfter, jag tycker Lunarstorm är ett sånt där exempel som man borde lyfta fram oftare. Oftast får man ju höra om de här, för att Lunarstorm är inget spektakulärt misslyckande. Och det är liksom, det är en pyspunka istället för, och de bränner inte 2 miljarder som Boo.com gör, alltså ett av de här stora e-handelssatsningarna, utan det får bara pytsa ut liksom.
Mm. Ja, det är ju intressant. Men kanske för att Luna Storm också... Nu minns inte jag exakt när de satte igång. Men det finns ju en förändrad attityd där efter IT-kraschen också. Gentemot den här typen av IT-bolag. Jag vet när Luna Storm måste satt igång någon gång någonstans innan, va?
Jag tror Lunar Storms största misstag, det var att han fokuserade just på fjortisar. För att problemet är att du är fjortis bara under ett år i ditt liv och sen vill du absolut inte förknippas med fjortiskulturen. Så att där var, så var det ingenting, Lunar Storm var ingenting som man plockade med upp i senare ålder. Men du, egentligen, när började kommersiella aktörer tillhandahålla internet i Sverige? För det skulle jag säga, det är egentligen då, det är först då vi kan få de här snabba tillväxten av vanliga användare. Mm. Har du någon koll
exakt
på den?
Ja, alltså, exakt vilka bolag som erbjuder uppkoppling mot nätet och sådana här internet service providers, ISP, det har jag inte riktigt koll på vilka det är som är först.
Det kom ju, jag tror Algonet är ett av de här tidiga och det är i princip också en sån här kille med en dator i källare.
Utan Swipnet är ju tidigt ute och det är väl Tele2 Comviq som är
Stenbeck är ju, ja, det är ju om man ändå ska, du vill ju inte att vi ska, det här är ju inga unsung heroes utan allra högsta grad hyllade hjältar, men jag tycker nog att Jan Stenbeck definitivt för jag tror att många av de här människorna som startar bolag som försvinner och går runt och så lyfter upp eller de som lyckas och sånt. Där skulle det ha kunnat kommit någon annan några månader senare eller några veckor senare och gjort samma sak. Jag tror Stenbeck är nog en ganska unik individ. Så att om vi ska våga lyfta fram någon individ så är det nog Stenbeck. Men samtidigt ska vi komma ihåg att Stenbeck lyckades aldrig med sina internetsatsningar. Däremot med att bygga infrastruktur och så, ja.
Ja. Så det finns ett intressant samspel i Sverige här mellan å ena sidan Telia och Stenbecksfären och de här bolagen, hur de agerar under den här perioden. Och det är för Telia befinner sig i en väldigt märklig situation här. Det har varit en liksom marknadsledande av rent monopolskäl för en statlig myndighet i princip. Men som nu så ska privatiseras under den här tiden också, som ska bli ett eget bolag. Och man har också från regeringens sida är man lite mån om att kanske se till så att de behåller sin dominerande ställning när de väl ger sig ut på marknaden. Så att, och jag vet inte hur Telia tänkte kring just det här när man erbjuder uppkoppling. Men som jag har förstått det så var ingen av de där bolagen särskilt duktiga på eller var särskilt intresserade. Men man kan ju säga en intressant reflektion här vad det gäller just utbyggnaden av fiberoptiken och bredbandet som kommer som också en förutsättning för att väldigt många människor, fler människor ska kunna ge sig ut på nätet. Det är ju det här med Telias ADSL-satsning som jag tycker är väldigt spännande. Och har man under lång tid hela tiden pratat om vikten av att bygga ut ett stort fibernätverk i Sverige med riktiga kablar med svart fiber så att säga, som ska ha hög hastighet och även så att säga, framtidssäkrat. Det kostar ju förstås en väldigt massa. IT-kommissionen föreslår ungefär 60 miljarder kommer att kosta en enorm siffra som regeringen absolut inte kan möta upp. Men då så kommer Telia på att man kan ju använda sig av den här ADSL-tekniken. Och det är helt enkelt att man använder kopparnätet för att koppla upp sig. Man delar liksom kopparkablarna. Men det är ju problemet här nu är ju att det är Telia som äger alla kopparkablar i hela landet. Så att de andra bolagen, Tele2, Comviq och andra aktörer som finns på de marknaderna, de kan egentligen inte utnyttja det här på något marknadsmässigt sätt. För då måste de hyra in sig på Telias kablar. Så i princip så behåller man då monopolet. Samtidigt som de blir väldigt bespottade för den här satsningen. ADSL blir väldigt populärt och tas ut väldigt långt ut i Sveriges periferi också.
Jag skulle
också
säga att det är ju ADSL som bygger den tidiga bredbandet och det är ju först, jag skulle också, det vill jag hävda är en viktig milstolpe. Det är först när vi får bredband som folk då går man, före det så har man ju så kallat uppringt internet och då betalar du per minut. Och det kanske inte var jättedyrt, men det var, jag tror att det skapade mentala barriärer där. Plus att det var ju väldigt krångligt och tog lång tid att koppla upp sig och hade ganska låg kapacitet.
Framförallt så störde det ju linan, det gick inte ringa. Nej. Kommer ihåg, det var en ständig tvist mellan mig och mina föräldrar när jag ville sitta och spela Ultima Online här. Och Counter-Strike på uppringt modem. Och mina föräldrar ville använda telefonen. Det gick inte. Absolut, så är det ju, det är ADSL som gör det, som framförallt skapar den stora boomen. Men det sätter också Telia en väldigt speciell marknadsställning som gör att de andra bolagen har lite svårt att ta sig fram i Sverige att slå igenom. Och det som är den stora förändringsfaktorn faktiskt på sikt då, det är mobilt internet. Det är där de andra bolagen egentligen vinner upphandlingarna. Så Sverige är ju jättetidigt ute med 3G-nätet till exempel, och det är inte tack vare Telia, utan det är de andra bolagen som går i bräschen för det. Mm.
Men jag måste ju bara berätta också där, tidigt 2000-tal, då har jag den fina titeln bredbandsredaktör på tidningen Internetråd. Ja, och där sitter jag ju varje månad och sammanställer då olika bredbandsleverantörer. Jag var kanske inte medveten om den här monopolistiska strukturen bakom riktigt där, för det var ju olika priser, det var ju många som erbjöd ADSL och så, men allting var ju naturligtvis till Telias infrastruktur. Men här fanns det ju också massa intressanta så här konkurrerande tekniker som aldrig riktigt som försvann. Jag vet under en period, det här var ju mitt jobb alltså, att ta fram, en så här ständig fråga vi hade då, om du bor liksom långt ut på landet, hur skulle du få internet och hur skulle du få bredband? Under en period så erbjöd aktörer så satellitbredband. Att man via så här tv-paraboler fick bredband. Alltså, så att, inte särskilt bra kapacitet och relativt dyrt. Men allt det här försvinner ju med tiden. Och ytterligare en intressant grej, det här med uppringda internetet. Jag skulle säga en av mina få journalistiska bedrifter kanske under den här perioden. Det var ju när jag åker ner till Trombromsrom i Malmö och besöker. Det var så kallade... modemkapare som kapade folks modem och sen skickade stora räkningar där det stod att man hade varit ute och surfat porr, vilket gjorde ju då att de flesta bara betalade det här lite skamset, även fast de kanske i början så var jag helt övertygad om att det faktiskt var så att folk hade surfat porr och sånt. Men sen inser jag ju efteråt det att man kunde i princip bli modemkapad. Det var inte alls säkert, många hade nog gjort det. Men det var rätt rejäla räkningar. Det var en av de mest... Det var helt fantastiskt att träffa kundsupporten på Trombromsrom. Det var liksom tre överviktiga skånska damer där som satt och kedjerökte. Och den här mannen då som visade mig runt, som jag tyvärr glömt namnet på, som hade med hårpiska, lite sliskig sådär. Det var fantastiskt faktiskt. Det är en av mina stora upplevelser i livet.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Men det är intressant med den där konkurrerande tekniken också, att jag vet att på kontinenten så var ju bland annat ISDN-tekniken ganska vanligt, och också var någon slags...
Det var någon slags upphottat uppringt internet.
Ja, precis. Som var betydligt mer stabilare än den vanliga som var, kom in. Som...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men du har redan berört det lite här, IT-kommissionen. Jag var tvungen att gå in och läsa på. Det är så fint med... Internetmuseet har ju sparat kvar IT-kommissionens hemsidor i originalskick. Vilket jag tyckte var väldigt... Det är väldigt fint faktiskt. Ja, väldigt fint. För att man blev väldigt nostalgisk när jag minns. Jag var in och läste på där igår. Men IT-kommissionen, hade det någon... Vad var det och hade det någon betydelse för svensk internetutveckling?
Så den där, jag får börja med att säga att den där hemsidan är ju där jag sitter och botaniserar nu.
Den
är
en fantastisk
källa. Mm. IT-kommissionen är ju en ganska typisk svensk satsning. Och alltså det här handlar ju om IT-politiken i Sverige. Och den sattes igång av Carl Bildt, som är faktiskt en av våra främsta IT-politiska pionjärer, då, om du ska prata den här hagiografiska genren.
Han var ju den första statschef som skickade e-post till en annan statschef. Han skickade
otroligt,
till Bill
Clinton. Vilken heroisk bedrift.
Sen Sen var Carl Bildts medarbetare tvungen att kontakta Bill Clintons medarbetare att de faktiskt skulle kolla att de hade fått ett mejl så de kunde svara på det.
Precis. Det är ju intressant det där, men det måste finnas flera olika lager med tekniker och teknologier för att en annan ska slå igenom. Det är typiskt. Men absolut, det som han gör inför valet här, jag tror att det är 93 eller 94, det är att han bildar den här IT-kommissionen. Och den består av 6 ministrar som alla då ska samarbeta och en massa annat folk då, experter och vad ska jag säga, vad heter det? Företagsledare och folk som är liksom inom näringslivet. Då. Och så samlar man de här i en kommission. Och syftet är då att man ska försöka strömlinjeforma politiken eller komma fram med någon slags policy för hur Sverige tar sig in i informationssamhället. Och Carl Bildt då tänker sig att det här kommer att öppna upp för 100 000-tals nya arbetstillfällen. Det kommer att lösa väldigt många problem och effektivisera byråkratin. Men den här IT-kommissionen då, den finns kvar. Den börjar 93 eller 94 och pågår fram till 2003 och producerar en väldig massa rapporter och texter. Och man ordnar seminarier och hearings. Och det blir en socialdemokratisk regering sen så den här strukturen byggs om. Och delvis är det därför också så att de inte får något större genomslag på sikt va? Egentligen. Det de driver framför allt och som de kanske också driver framgångsrikt är det här att försöka övertala regeringen att man måste satsa på just bredband och fiber, alltså äkta fiber hela vägen hem. Och det är också där som Sverige är en av föregångsländerna. Det är som Sverige, Danmark, Holland, Sydkorea, Japan och till viss del USA också som är väldigt
här
tidigt ute.
Här måste jag få avbryta det lite och slänga in Jonas Birgersson också.
Ja, bredbandsbolaget.
Just det, han även kallad Jonas Birgersson, även kallad bredbandsjesus.
Ja.
Det här var ju en väldigt speciell, det var ju en Ulunda-student då som startade, först hette det väl Framtidsfabriken, sen blev det Framfab. Där han skulle bygga bredband och han någonstans så tror jag att han slog an en ton i den svenska folksjälen för att han gjorde en grej av, jag tror han var ganska PR-medveten utan fast han inte låtsades om det. Han hade till exempel alltid fleecetröja på sig. Jag träffade honom vid något tillfälle och skulle intervjua honom och apropå du som är en av männen bakom militärhistoriepodden. Den intervjun, han satt i princip bara och pratade militärstrategi med mig under typ 40 minuter.
Okej.
Han var väldigt spännande. Intresserad av det här. Han var ju gammal rollspelare och sådär också. Så att,
ja.
Men här, vad jag skulle säga var att vid den här tiden så fanns det en vilja att synas med de här unga. De var ju relativt unga, de var ju unga män vid den här tiden. Jonas Birgersson ville man gärna som minister och sånt där, ville man Rosengren och sånt där, ville gärna stå bredvid honom och när han hade sin fleecetröja på sig. Och
ja, det som hände med IT-kommissionen i alla fall, det är väl att dels kan man se det här ur flera perspektiv, väldigt typiskt Sverige att ta sig an en ny teknologi, en ny infrastruktur på det här viset, att man som tillsätter en kommission som ska fungera som någon slags som en expertpanel och som ska skriva liksom rapporter och sånt som ska leda till IT-propositioner och så för att skapa konsensus redan innan besluten kommer till riksdagen. Det här är väldigt typiskt Sverige och det är ganska framgångsrikt. Men just IT-kommissionen får väl kanske inte något större genomslag tyvärr då, utan det blir bara en slags när det rinner ut i sanden så småningom.
Som jag ser det så är en av de viktigaste grejerna som vi egentligen inte har pratat om här, det är ju att det växer fram en ny syn på entreprenörskap under de här åren. Och det är väl oftast vad man idag brukar säga är den stora vinsten av den här IT-boomen då, som faktiskt kollapsade då år 2000 i mars. Att det skapade en ny syn på hur man startade. Så att, när jag växte upp och var ung så där, när man skulle ha startat de här miljardbolagen, alltså det var ju närmast det var ett sånt frakt kring det här med företagande. Så det är svårt att föreställa sig idag. Jag tror att du var för ung då. Du kan inte.
Precis. Jag är också född i en egenföretagarfamilj.
Ja,
mitt hem var ganska borgerligt, måste jag säga. Men IT-kommissionen är ju inte några som är emot det där. Alltså, de snarare främjar i den och de anammar. Och det är ju det som är intressant med IT-kommissionen också, att de är en slags Man kan liksom mäta temperaturen i politik Sverige här under tiden, både borgerligt och socialdemokratiskt. Man är ju liksom på ganska samma nivå här. Att det man tänker sig under den här tiden är att man måste öppna upp för entreprenörskap, man måste ta bort alla monopol, man måste öppna marknaden, och marknaden ska sköta allting själv. Det ligger liksom lite grann i tidsandan, och det fångas upp väldigt bra, tycker jag, av IT-kommissionen och deras arbete.
En intressant, bara för att ha som en relief till det här, det är, om vi går tillbaka, jag tror det är 1983, då är det alltså socialdemokratiska riksdagsmän som på fullt allvar vill förbjuda paraboler i Sverige. Alltså tv-paraboler som man kunde titta på utländsk tv. Alltså, och det här var ju inte sådär så att det var något ramaskri kring det här, att man liksom, den här cancelling-kulturen hade inte kommit än, men om den hade funnits så hade den inte drabbat de här socialdemokratiska riksdagsmännen som drev det här. Alltså det är ju, ja, 83 är ju ganska länge sedan, men ändå, ifrån ja, att nej, vi hela tiden absolut har den här avregleringen och man släpper på. Jag tror i allra högsta grad att internet har varit med och drivit, alltså teknologin i sig och nätverket i sig har varit med och drivit fram den här utvecklingen. För helt plötsligt så, det kan vi ju se här med online-spel och sådana saker, att det är ju liksom för att det finns massa utländska spelbolag som ändå folk spelar på, och då släpper man på det här. Det är svårt att hålla det borta ifrån, och även om man vill kanske. Så att,
men det gäller ju alla olika medieformer också, det är inte bara internet också. Så jag ska säga att snarare är det så att man formar internet under den här tiden efter den nya politiska tidsandan som råder under 90-talet, så skulle jag vilja säga så. Även tv kommersialiseras, även radio kommersialiseras. Och jag menar, det är som en annan, det blir som en helt annan, ska säga, medielandskap.
Det är en annan verklighet.
Det är en annan verklighet. Och internet kliver ju fram just i den här tiden. Och då lägger man på de här idéerna om att det ska vara fritt. Det ska vara som ett världshav, en slags allmänning för alla. Och här får det inte råda några regler. Samtidigt så ser man då de här stora techbolagen som växer fram. Och man ser liksom, den kommersiella potentialen i dem, och då vill man ha det även i Sverige, så man börjar understödja det där. Mm. Och det finns då, samtidigt som man då måste vända sig mot den här historien som du beskriver så bra, men vi har ett statligt monopol på radio och tv. Det finns TV1, det finns TV2. Nej, men det är viktigt, det är en viktig poäng där du säger. Jag tycker att liksom, vi tar upp det, för det är det som sker under 90-talet. Det är en sån frigörelse från allt det där, från det här socialdemokratiska liksom betongsverige, och även där kulturvärlden ska vara så bestämd och förbestämd vad den ska innehålla, och den ska styras för att människor ska få liksom rätt information. Och det är inte, jag vet inte om man kan kalla det storbrorsamhälle, men det finns en slags ansvarstagande som sen helt försvinner under 90-talet. Ingen som vill ha det här längre. Och det är så viktigt att förstå den skillnaden också, med att internet kliver in i den världen, eller tas emot i Sverige just under den här tiden, och får därför också en väldigt speciell prägel. Och hade internet kommit 20 år senare, hade internet kommit idag till exempel, då hade det nog varit en helt annan karaktär. Då hade vi inte accepterat den här frihetliga, liksom, det totala, vad ska man säga, att trollande som sker, alla liksom övergrepp och de här kriminaliteten och det. Jag tror att man har haft en helt annan syn på hur vi måste reglera och hantera internet än om det hade kommit idag. Eller om det hade kommit 20 år tidigare för en del.
Och sen ska jag ju säga det, i och med att internet ändå kommer relativt sent till Sverige. Vi har ju inte, för att om vi tar i San Francisco och vid den områden där, men det är ju före internet med den här datakulturen som växer fram där. Där finns ju stora mått av den här hippiekulturen i den, och det där kommer ju aldrig till, för att det är för sent när internet slår igenom i Sverige och datorer. Det är liksom säkert, det är snarare spelkultur och sånt som slår igenom.
Det kommer till Sverige, men det kommer igenom just det där som du sa innan, entreprenörskulturen. Och det är därifrån det har sitt ursprung, i den här hippiekulturen som finns under 60-70-talet, och som också de tidigt anammar datorerna där och ser dem som en potens möjlighet för liksom människans frigörelse. Där börjar också de här idéerna gro om ett mer egalitärt sätt att arbeta. Och internet blir väldigt symboliskt för det, att man hjälper varandra. Den här user-driven content och den här perpetual beta, som man säger. Att det är ständigt, liksom en ständig vidareutveckling. Och det är den andan som förs in i Silicon Valley, och som man också lyfter upp sen i den här nya, precis som du sa, den här nya entreprenörskapet under 90-talet. Så det, hippiekulturen finns där, ska jag säga. Den kommer via företagandet in i Sverige på ett annat sätt.
Ja, intressant. Men för om vi, nu har vi pratat väldigt mycket här, men jag skulle vilja ena, vi har ju det här, vi har väldigt snabbt byggt ut den här infrastrukturen, och via olika ganska smarta politiska reformer och så får det väldigt snabbt spridning. År 2000 så har 50% av svenskarna tillgång till internet, vilket då internationellt sett är väldigt bra. Och med tiden väldigt bra uppkopplingar också. Och samtidigt har vi haft en hype kring ett antal, det börjar ju i USA naturligtvis, du har nämnt Netscape, det finns så många företag man skulle kunna nämna här som drivs fram i Silicon Valley som skapar oerhörda värden. Men där när jag började arbeta på tidningen Internet World i januari år 2000, bara 3 månader efter jag jobbar där, så kom ju IT-bubblan att spricka i mars. Man brukar säga det, i mars år 2000 brukar man säga att IT-bubblan spricker. Det är ett antal, det är lite senare, det är ett par månader senare så spricker bo.com här. Det här stora e-handelsbolaget som drivs fram av 3 dynamiska svenskar som bränner typ 2 miljarder kronor tror jag, något sånt, i de summan. Och när man sitter där i mars år 2000, apropå det här att skriva historien när den händer, vi förstod ju inte att bubblan hade spruckit. Vi fortsatte ju att springa på de här grejerna och det rullade ju på för fullt. Det var en riktig tryckkokare. Men det finns en fantastisk historia, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var, men jag skulle tippa att det är kring 2000, 2001, 2002 någon gång. Så ska ett franskt uppringt internetbolag lansera i Sverige. Och då ska vi veta att vid den här tiden finns ett antal stora svenska kommersiella internetleverantörer. Marknaden är full. Och för att de ska synas, och bara för att beskriva den här kulturen då, precis innan allting spricker här, så har det här franska bolaget, de har flygit in 20 väldigt långa danska fotomodeller. Alla klädda i röda läderkläder. Sen har de slagit upp ett cirkustält i Kungsträdgården. Här finns det ett väldigt bra jazzband som spelar softmusik. Helt fantastisk buffé. Och sen går de här fotomodellerna omkring och serverar Moët Chandon. Helt, alltså utan gräns egentligen. Och jag kommer så väl ihåg, jag står där. Jag var ju liksom kritisk. Jag var ju traditionell journalist, jag jobbade på dagstidningar och sådär. Och var ju liksom, kunde ju förhålla mig kritiskt till saker och ting som kanske inte alla lyckades med. Där kände jag att det här kan inte vara rätt. Man kan inte lansera ett uppringt internet, någon sån här skittjänst som kostar liksom någon hundring i månaden, på det här sättet. Då är det något fel. Och mycket av sakerna faller ju isär här också, faktiskt.
Det som händer där, det är ju det som de här bolagen lever efter, det är den här normen GBF, Get Big Fast. Och det ställer ju till väldigt mycket under de här åren. För att dels har vi den här egalitära strukturen som vi har pratat inom entreprenörskapet. Man tänker sig att alla ska vi ska inte ha några hierarkier. Vi ska liksom kasta bort de här gamla normer för hur företagsamhet ska drivas. Och det gör ju också att, om man framhäver det väldigt tydligt, och fram mot även de som står för riskkapitalet. Så helt plötsligt så blir det ju okej då att investera i verksamheter som inte tydligt har en affärsplan, som inte har liksom en vettig affärsmässighet redan från början. Utan man satsar pengar bara för att man tänker sig att de löser det här. Det spelar egentligen ingen roll. Och det här Get Big Fast, det handlar mycket om att bara lansera sig, att bli kända. Så därför är det som är lite ironiskt är ju att många av de här bolagen som faller under IT-kraschen är ju de som är mest kända. För man har satsat oerhört mycket pengar just på marknadsföring. Det var ett utmärkt exempel som du tog här. Om man försöker lansera sig i en offentlighet, visa upp att vi är liksom framtiden, vi är framtidens bolag. Men man har egentligen ingen vettig affärsmodell bakom. Och det är därför de kraschar väldigt många av de här. Och varför har de ingen vettig affärsmodell? Ja, men det är ju för att många av de här entreprenörerna, de har ingen annan erfarenhet bakom sig. De har inte jobbat med någonting annat än just liksom internetbolag och kanske är datanördar av olika slag. Så de har inga erfarenheter av logistik till exempel. Det finns många flera intressanta exempel från USA. Det här Webvan som tänkte sig att de skulle liksom slå ut den amerikanska liksom, livsmedelsbranschen genom att leverera, liksom, om man skulle beställa mat via nätet och så kom den vän så här, och levererade käket. Så här. Men de hade ingen som helst erfarenhet av logistik. De fick massvis med pengar och skulle bygga upp lager över hela USA. Fick miljarder alltså för detta och satte igång en enorm annonsverksamhet och marknadsföring. Men de var helt värdelösa på att sköta logistiken.
Jag vill inte sluta på internetbubblan när den spricker, för jag tycker att det är en väldigt tråkigt slut. För att hur det än är så har ju teknologin och det som kanske inte genomfördes helt korrekt år 2000. Idag finns det ju flera liknande satsningar som faktiskt har gått bra, som kanske har genomförts med lite mer sans och balans.
Men vi kan ju blicka lite framåt och se vad som händer nu då. Alltså, stor skillnad var ju att under 90-talet och början 2000-talet så var det ju fortfarande lite oklart vem som skulle säga, eller vad det skulle bli av internet, hur många olika aktörer och många olika söksajter och annat, många som konkurrerade med varandra, bolag som kom, hypades, föll och försvann och några som fanns kvar. Men det vi ser nu är ju någonting helt annat också, så kan vi ju ta upp det att nu är ju internet. Dels har det ju delats upp sakta men säkert i olika liksom sfärer runt om i världen. Att vi har ju som ett kinesiskt internet i princip som är helt statligt kontrollerat. Och även i Ryssland har man numera förmågan att stänga av internet från liksom omvärlden. Medan vi i väst har liksom en egen så att säga, demokratisk västlig sfär.
Jag får bara avbryta det. Jag skulle också vilja säga att vi börjar se en uppdelning mellan det amerikanska internet och det europeiska i och med att EU driver fram mycket striktare integritetslagar än vad som finns i USA.
Ja, men precis. Och vi har ett antal väldigt stora bolag också som i princip dominerar internet totalt. Och då tänker jag framförallt på Google då. Men sådana finns ju även i andra länder nu, i Indien och Kina finns det egna sådana här enorma bolag som styr. Så att vi går ju mot en sakta, alltså mot en slags monopolisering av internet. Så vad det kommer sluta, det vet vi inte riktigt. Och även en ökad kontroll från staters sida. Man nu har fattat att den här drömmen, den här hippiedrömmen som föddes under 60-70-talet om en helt fri allmänning där alla skulle kunna hjälpa varandra och människor skulle liksom bli fullvärdiga demokratiska medborgare. Jag kommer ihåg att jag läste en av de här IT-kommissionsrapporter bland annat, så tänkte man säga att skolelever skulle kunna vaccineras mot dåliga idéer genom att exponera sig för internet. Alltså den typen av samtal har vi, det är ju skrattretande när man hör det. Alltså om man jämför med diskussionen idag och allt med fake news så att nu finns ju ett uttalat behov av att vi måste kontrollera, se till så att folk inte kan säga vad som helst, att det finns någon slags grund för att kontrollera faktainnehåll och så vidare. Så där, för den diskussionen har ju verkligen skiftat, va? Och samtidigt ser vi den här monopoliseringen. Google kan ju en viss del jämföras med till exempel, om man ska jämföra med havet, för det är ju en annan infrastruktur som är spännande. Alltså det är som en slags East India Company som liksom dominerar informationsflödet då, mellan olika länder egentligen och vilken information som kommer fram och sådär. Havet är ju också jag tycker vi kan ta det som en liknelse här, att det är på ett liknande sätt där det är också en slags infrastruktur som under från 1500-talet fram till 1800-talet var egentligen helt oreglerad. Vi har mycket pirater och en massa problem här och svårt att ta kontroll över havet. Och det tar egentligen först fram till 1850-talet när man bestämmer sig för att man ska så här, ha gemensamma regler länder emellan, en slags Paris Declaration 1856, där man bestämmer sig för att man har liksom maritima regler för hur man ska hantera det här. Och jag tror att vi kommer få se någonting liknande med internet. Nu har vi haft en period som har varit väldigt liksom, vilda västern. Och man har tillåtit kriminaliteten att flöda och man har darknet och man har olika, ja, tillåtit liksom mer eller mindre cyberkrigföring mellan olika länder. Jag tror att vi må gå mot en ökad reglering på det viset. Till slut så kommer alla liksom ena sig om vad internet ska vara och hur vi ska hantera det.
Peter Bennesved, doktor i idéhistoria vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med idag.
Ja, tack. Att rent nöje.
Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Vi hörs igen nästa vecka.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.